Podplay.
Jag brukar säga som Björn Ulvaeus alltid säger, jag ser horisonten. Det är väl ganska klokt att göra det, för då vet man att värdesätta den återstående tiden av sitt liv. Varje morgon så gör jag det. Man tänker, wow, ny dag, nya möjligheter.
Det handlar om att veta att vi lever på utmätt tid. Och för att uppskatta livet på allra bästa sätt så gäller det ju att se var dag som en ny utmaning. Han har skrivit hundratals låtar, gjort odödliga hits tillsammans med Carola och skapat den stora Diggiloo-turnén som varje år reser genom Sverige. Vem snackar jag med? Jo, artisten, låtskrivaren, musikern Lasse Holm. Välkommen till podden Vem snackar med Lotta? Lasse Holm.
Stort varmt tack.
Du, otroligt men sant. 80 år i december.
Hör du min suck?
Ja.
Det är väldigt mycket prat om ålder just nu.
Speciellt i den här studion just
nu. Ja, speciellt överhuvudtaget skulle jag säga. Det är en sak som förföljer mig det här året. Och jag får väl säga så här att den där siffran 8 är skräckinjagande, samtidigt som är face the fact. Jag brukar citera min åsnas envishet, älskade Lill-Babs Barbro Svensson. Hon sa alltid så här när folk tjatade om hennes ålder: jag är inte gammal, men jag har levt jävligt länge. Och det är bra, det är bra. Så känner jag mig också. Och jag känner mig fortfarande som jag vore i 40-årsåldern, vilket är ett privilegium och en stor ynnest. Väldigt tacksam för det.
Ja, alltså, vi har ju sett genom åren.
Ja.
Och det är ju som att du aldrig slår av på takten. Du har så mycket energi, människa. Har det alltid varit så?
Jo, men jag har nog alltid haft mycket energi. Jag har alltid velat framåt mot målet, mot nya idéer, visioner, tankar. Och jag känner mig nu fortfarande otroligt hungrig, nyfiken och framför allt lyckligt fri från all form av ångest för karriär och att lyckas. Jag har ju haft en sån fantastisk en sån fantastisk liv med så fantastiska människor som har gjort att jag har haft turen att få stolpa in dit, stolpa in där, vilket har genererat fantastiskt trevliga moments i mitt liv. Och jag känner mig fortfarande, det här året är ju extremt för mig.
Alltså, det är mycket för dig det här året. Vi kommer gå igenom allting.
Okay.
Allt ifrån jubileum för Diggiloo till Så mycket bättre inspelning och sen den stora musikalen i höst.
Mm.
Ska vi lägga till något mer som inte jag vet om?
Nej, men så firar vi 50 år i bröllopsdag med min fru.
Ja, du ser, Kerstin, det kanske är det viktigaste av allt, vem vet.
Det har du rätt i.
Mm. När är det?
8 augusti.
Och sen så fyller du år i december också då?
9 december. Ja,
ska du fira eller hur ska du göra?
Nej, jag har av tradition alltid krypt tillbaka i en liten håla med familjen. Kommer att umgås med familjen. Och sen har jag gett mig själv en present. En gammal pojkdröm att få uppleva karnevalen i Rio. Och det är spikat nu.
Åh, vad skönt. Mm. Jag var i Rio för några år sedan. Det är en sån fantastisk stad och människorna är ljuvliga.
Vad glad jag blir.
Har du inte varit där förut?
Alltså? Aldrig.
Nej. Försök att gå på fotboll också när du är där.
Nej, men jag ska göra en högerdoja på Copacabana på stranden där. Jag måste göra det.
Det är klart du ska. Och Ipanema ska du vara på också.
Absolut.
Det blir bra det, så du. Jag pratade med, ändå, om jag ändå håller mig kvar lite på det där med ålder. Jag pratade med Jan Guillou häromdagen och han sa att han tycker det börjar märkas att man blir äldre. För hur pigg man än är så faller människor ifrån och man får själv lite krämpor. Eller är du nötkärna?
Nej, men alltså att man mister sina vänner och kollegor i den här åldern. Det håller jag med Guillaume om. Och i år har det varit manfall. Alltså, jag menar, Mats Rådberg, min älskade country-ikon. Pugg, Torgny Söderberg, Svenne Hedlund. Name them. Och alla yngre än jag. Och det är klart jag blir Jag brukar säga som Björn Ulvaeus alltid säger, jag ser horisonten. Och det är väl ganska klokt att göra det, för då vet man att värdesätta den återstående tiden av sitt liv. Och jag gör det otroligt, varje morgon så gör jag det. Man tänker, wow, ny dag, nya möjligheter, ny miljö. Jag får uppleva en dag med min familj, min fru, min hund, skogen. Jag har ju ett landställe som jag älskar att vara i också. Där jag coolar ner och går ner i varv. Så att, jag menar, det finns många tankar när man blir äldre.
Tina Turner gick ju bort häromdagen också då. Mm. Och precis som hon då, du har ju varit med så länge. 60-talet, 70-talet, 80-talet, 90-talet, 2000-talet och vad är vi nu? 2020-talet.
Mm.
Hela vägen här. Hur har musikbranschen förändrats?
Oh ja, revolution skulle jag vilja säga. Herregud, när jag började 1957 på Nalen. TVn hade knappt kommit. Jag menar, jag kommer ihåg, vi hade en första tv-utställning på Nalen. Jag spelade med en amerikan som hette Doug Mills och jag spelade gitarr. Och vår basist tog i sin hals på basen samtidigt som han tog stativet. Och det var alltså någon form av likström så han fastnade.
Oj.
Så han hade ett medfött hjärtfel också. Det var väldigt dramatik och han kollapsade där. Alltså det har hänt så otroligt mycket i säkerhet, i digitalisering, i att vet, musik som jag gjorde på 80-talet. Det görs ju bara med Logic och alla möjliga datorer idag. Mm. Så att, och där är jag ganska dålig måste jag säga. Ja, min tid var rullbandaren. Jag trycker på start record och snabb input på klippa sånginsatser.
Men hade du velat kunna det här nya då, den hela den nya tekniken? För jag minns min pappa, han försökte alltid hänga med. Och så lärde han sig själv. Och sen så på något konstigt vänster så fick han alltid klart grejer i datorn.
Men jag är jättebra med datorer och mobilen och allt sånt där. Men just du vet att jobba med det digitala, klippa, redigera snabbt, göra patterns, göra kopior. Där har jag liksom inte varit nyfiken och varit lite slö. Mm. Så jag har ju väldigt unga, fantastiska människor som hjälper mig.
När du var på Nalen där, var det med Doug and the Millsmen eller var det med Moonlighters?
Nej, det var Doug and the Millsmen.
Ja. Mm. Och sen blev det så småningom då The Moonlighters.
Först blev det The Spacemen.
Precis.
Som fick byta namn på grund av att det fanns ett annat Spacemen.
Ja. Och efter det så blev det då The Moonlighters. Mycket rymd här. Var det därför du var astronaut när du var med i Masked Singer?
Det var en bra koppling. Det var en tillfällighet.
Alltså, annars kan man ju tro det.
Ja, man kan tro det. Ja.
Men du hette Larry Moon där ett tag.
Jag blev påtvingad det namnet av dåvarande skivbolagsdirektörerna Gunnar Bergström och Svenne Lindholm på Sonett. Sonett var ju Rolls Royce på den tiden. Jerry Williams, Hasse Kvinnaböske, Sylvia Vrethammar och Peps tror jag låg på Sonett också. Jag blev då, jag kanske var 18-19 år och jag skulle bli någon sorts tonårsidol och jag skulle heta Larry Moon. Så jag spelade in två eller tre singlar. Tijuana Ball, skriven av samma man som skrev Speedy Gonzales. Och det låter likadant.
Ja. Den du.
Den du.
Ja. Och sen var ni på turné också. En framgångsrik sådan har jag förstått. I Mexiko.
Bodde i Mexiko i 2 år.
Bodde du där?
Bodde i Mexiko i 2 år. Jag absolut. Och spelade på Western Hotel.
Oj. Som liksom bara kvällsbandet där då, eller vadå?
Nej, men vi lirade i en rockbar. Och det var otroligt häftigt. Och det var ju ett privilegium. Det var ju bara rika mexare som kom in där och la feta dollarserum på orgen. Jag spelade B3 med Leslie. Sen fick vi faktiskt, när vi spelade på en nattklubb som heter Senorial, då fick vi besök av Bill Cosbys tv-team som var där och festade en kväll. Och de gillade vårt band så mycket som sa, Bill Cosby har en celebration party i Acapulco nästa vecka. Vi vill att ni kommer ner och lirar. Vi packade ihop alla grejer på vår lediga kväll och låg på ett lastbilsflak i 40 mil ner till Acapulco, tog upp grejerna, lirade för Bill Cosby. Ja. Och det var ju en upplevelse.
Ja, hur var han då?
Nej, men vi träffade aldrig honom. Han satt i en flock människor. Flock. Så vi bara snackade med det här crewet som hade engagerat oss.
Men vilken grej ändå.
Mm. Det var en fantastisk upplevelse.
Ja, det förstår jag. Alltså, det, man kan ju gräva i hur mycket grejer som helst. Man kan konstatera att på 80-talet så var de med i både Chips och Rankarna.
Jag har... Och så ler förband till Beatles 64. Också viktigt att komma ihåg.
Var det?
På Hovet i Stockholm.
Med The Moon.
Med The Moonlighters.
Hur var det då?
Ja, men det var ju magiskt. För att Claes Burling, legendarisk radiopratare som är, nu har lämnat oss. Han sa så här, killar kom in, får ni träffa The Beatles. Och vi kom in i logen, där stod de. Jag blev så starstruck så jag höll på att svimma. John Lennon i en hörna, min idol. Men han var åtkomlig, han såg bara sur och tvär ut. Men Paul McCartney och Ringo, otroligt sociala, trevliga, berättade om att de hade kommit precis från USA. I Wanna Hold Your Hand låg etta och Ringo var helt fantastisk och berättade saker och ting. Så att det var skitkul.
Mm. Vad berättade han om?
Han berättade om hur den här USA-turnén var fullkomligt kaotisk och magisk och skrämmande nästan med alla fansen som hängde i klasar överallt.
Och du kontra med Mex-turnén då?
Det var innan Mex-turnén, jag sa 64. Ja, det var det. Mexiko 67.
För kontra med Nalen då?
Ja, det
var väl någon som skrek? Eller hur?
Det roliga var en kul sak som min dotter Paula har berättat för mig. Att min mamma och min mormor, de visste att vi skulle spela på Hovet med The Beatles. Och de var helt lyckliga, så de kom dit och så lyssnade de på oss. Och när The Beatles kom, då gick de.
Vilken grej.
Vilken grej.
Ja. Hon bra din mamma.
Hon var jättefin, min mamma. Hon var fantastisk.
De gillade ju musik i ditt hem, men det var klassisk musik, va?
Mycket klassiskt. Mamma kunde doktorera på Mozart faktiskt.
Och pappa var Beethoven.
Det var Beethoven, Max Reger, Brahms, det var Beethoven framför allt. Så att det, varje söndag morgon klockan 10, då skulle det vara tyst. Då var det radio eller konserten på stora radiogrammofonen. Ja. Så då fick vi låsa in oss i rummen och...
Lyssna.
Nej, vi fick syssla med annat.
Ja, så ni inte störde.
Nej, men det där kom ju in i generna på mig. Alltså man påverkas ju väldigt mycket som ett barn. Och jag älskar den klassiska musiken idag som har en sån substans. Jag älskar italiensk opera. Jag har ju fått uppleva väldigt mycket. Jag var på Metropolitan förra juni och såg då den fantastiska Rigoletto. Och det var otroliga solister. Fantastiskt.
Men är det därför det dyker upp arior i Cannelloni Macaroni? Ja. Eller i Nattens drottning?
Ja, men det ligger någonting i det, så det.
Finns det någon mer sån där dold låt med massa arior och klassiska takter som inte jag kopplade
dit? Nej, det tror jag inte det finns medvetet. Utan... men kärleken till de stora mästarna har alltid funnits.
Mm. 1986 så fick du ju då en jättesvensk toppshit. Och den låten kommer ju aldrig försvinna, Cannelloni Macaroni.
Mm.
Men uppgifterna går isär kring hur du skrev den här texten. Vilket var det egentligen? Hur var det gick till?
Vilken version vet du?
Jag har hört att du gick från pizzeria till pizzeria och läste menyerna.
Nej, så här var det. Nu kommer The True Story.
Tack.
Jag tar och skickar en kassett, på den tiden var det kassett, till en kompis. Vad tror du om den här låten? Och han sa, det är en grym låt, men du sjunger på fake engelska. Du har hittat på lite engelska saker bara för att få det att svänga. Men du måste ha det på ett romantiskt språk. Du måste ha det på italienska, spanska. Men spanska är rätt statiskt och ganska, det är inte så melodiskt med italienska. Wow, tänkte jag. Okej. Okay. Fick en idé. Tog min frus damcykel, cyklade ner till pizzerian i Vallentuna. Och så sa jag, idag vill jag inte ha en pizza, idag vill jag ha en meny. Okej, Lasse, här är menyn, sa de. Så jag fick menyn. Åkte upp i köket, 20 minuter, 13 pizzor på raken. Sen var det klart.
Det är den sanna versionen.
Ja.
Och sen gjordes det tydligen en fantastisk video till denna då, med kranar som åkte över dignande bord med vita dukar.
På Filminstitutet. En Lomakran från Paris kom upp med en lastbil och jag iklädd vit linnekostym står liksom så här lite adrenalinstinn och vi har ungefär 30 statister som är klädda och det är stora grytor där kvinnorna står och rör i sina baljer som du vet, såhär italiensk Neapels bakgårdar och det kommer upp gubbar ur bordet med såhär pizzahattar på sig. Och jag står där med min kaffekopp och exakt i det moment som jag ska upp och leverera så är någon som kommer med en kaffekopp, öppna dörren och hela min linnekostym blev alltså kaffebrun, kan man säga. Så det var, jag går i kallingarna i 2 timmar. Medan de gjorde en heroisk insats i tvättmaskin och torktumlare. Sen körde vi igång igen.
Ja. Den där videon, den blev framröstad sen till den sämsta någonsin, vet du det?
Jag vet det, i England.
I England. Fick du något pris eller?
Det var Björn Ulvé som berättade för mig, för han bodde i England på den tiden. Ja. Han sa det, vet du det, att din video, den fick nummer 1 i uselhet.
Jag kan ju vara... Kul att kanske hamna där någonstans när man har haft ett liv kantat av succéer, eller?
Jag tyckte
bra som omväxling.
Jag tyckte det var kul.
Jag tycker också det, det är lite märkligt.
Ja, men det är roligt. Men att du har fått fram det, det var ju fantastiskt. Vilken research.
Du, hur många gånger har du vunnit Melodifestivalen som låtskrivare?
Jag har vunnit 5 gånger. Kommit 2 av 5 gånger. Och var väl med, tror jag, i 18 år eller sånt där. Tror jag.
Och du vann... som artist också, tillsammans med Monica Törnell.
Ja, även där lite motvilligt. Jag var ju inte den som ville stå längst fram. Jag var den här... Jag älskade att producera, jag älskade att vara i studion, jag älskade att vara talangscouten som hörde talang. Jag älskade att skriva låtar. Men att själv stå där, det var motvilligt. Så att jag... När jag hade skrivit Är det här kallar kärlek, så ringde jag Tommy Nilsson. Jag sa, Tommy, jag tror han låter som du skulle göra kanon, för han kom från Frankrike då, där han hade haft en jätteframgång som skivartist. Tommy kom till studion, vi lirade in, jag var nöjd. Jag jobbade som konsult för en viss herr Karlsson nere i Slätta.
Ja, och skoja.
Han sa direkt, nej, absolut inte, den här ska du göra själv, sa han. Jaha. Och då frågade min älskade broder Torgny, som jag litade på väldigt mycket, vad tycker du Torgny? Och då vet jag att Anders Glenmark kom förbi studion och hörde den här låten. Han sa, men fan, den här ska du göra. För jag hade gjort en ganska bra demo själv. Och så sa Torgny, men gör den. Men då tänkte jag, då ringer jag till den som är längst från Mello. Som man kan vara vid det ögonblicket. Och det var Monica Törnell som var rock queen, kan man säga, på den tiden. Mm. Så hon fick höra låten och hon sa, grym låt, vi kör.
Ja, hur var det äventyret?
Så himla kul alltså. Vi hade ju sån respektlöshet. Vi hade sån otroligt avspänd inställning där allt var på lek. Medan på de andra låtarna som jag skrev och verkligen låg bakom, där var det väldigt mycket allvar. Här var det väldigt mycket lek och otroligt avspänd inställning.
Mm. Bryr du dig fortfarande lika mycket om Melodifestivalen och Eurovision?
Ärligt talat, nej.
Nej. Tittade du i år?
Nej.
Du gjorde inte det?
Nej.
Och ändå vann vi.
Jo, men jag hade fått låten till mig. Loreen, magisk. Både Gesson och Peter Boström har jag sån stor respekt för. Otroligt skickliga, duktiga, professionella. Men den här långbänken i 3 timmar, nej, jag tror jag gjorde andra saker. Det var väldigt fint väder för övrigt, så jag tror jag var på något ställe och drack lite gott vin.
Kommer den låten dyka upp, tror du, i år på Digilo-turnén? För när vi var ute och turnerade för 10 år sedan, då gjorde vi Euphoria, eller snarare Markoolio och Thomas Pettersson gjorde Euphoria. Mm,
stämmer. Nej, den kommer inte att dyka upp.
Hur är det med dig och Digilo? Nu är det 20-årsjubileum. Och när jag var med för 10 år sedan, då var det sagt att det var din sista.
Ja, sen gjorde jag en tillfällig comeback.
Ja, och nu?
2016.
Och nu då?
Nej, men jag kanske dyker upp. Ja, men jag kanske dyker upp i Båstad. Båstad, Digilos vagga.
Där det började en gång i tiden.
Ja, där det började. Det började 2003. Så det finns en möjlighet att jag får feeling och de vill. Då går jag upp och kör kanske någonting. Men jag är exekutiv producent och jobbar väldigt med innehållet idag. Med de fantastiska Sandra Koffner och Robin Svensson.
Vi hamnade på 80-talet där, men jag går tillbaka till 70-talet. För det är då du möter en viss Bert Karlsson.
Mm.
Och det hände grejer där.
Vi hade precis byggt vår studio, KMH-studion i Stockholm. Som blev en legendarisk studio. Och in kommer en man... Som alla undrar, vad gör han? Vem är det? Och han var väldigt på. Och så, han skulle spela in Du gamla indian. Och det skulle han göra med en av våra fantastiska polska jazzpianister Włodek Gulgowski, som jag också kände från Mexikotiden. Så Włodek gick in och gjorde den väldigt akademisk kanske och väldigt så här lite högskoleaktigt, och Bert blev galen, för så här ska den inte låta, utan mer alltså rent mer slätta skulle det vara. Ja. Och till och med så att jag satt in på boogie woogie piano då, och det här bandet hette ju Jigs, och Jigs fick en sån makalös hit inspelad i KMH med Hallå du gamla indian.
Och Bert och du då?
Nej, men alltså Bert, han fick ju höra Vita duvan som jag hade skrivit till Mats Rådberg. Och den var lite så här bolero-komp, så här dum, ba, dum, bum, bum, ba, bum. Och då sa han, alltså den här låten, den stöter, tyckte han. Så här,
stöter.
Jag tänkte, vilken otroligt finurlig uppfattning om musik, att den stöter. Men till slut så sa han att, kan inte du komma och jobba för mig? Och han var ju otroligt driftig och han låg på. Han var ju som en... Jag kan säga att Bert var väldigt bra för mig. För han var som en blåslampa i baken på mig. Mm. Han hetsade mig och jag behövde aldrig sitta och vänta på orderingång. Tvärtom, det var bara hur ska jag hinna med? Mm. Och det var ju också ett enormt privilegium. Så att Bert var bra.
1975, Den vita duvan, Mats Rådberg.
Ja.
Jag älskar den låten.
Vad gullig du är.
Ja, jag gör faktiskt det.
Vad roligt.
Jag gör faktiskt
Vad
det.
Vad roligt.
Jag hade faktiskt kontakt med Mats Rådberg. Han skrev till mig när jag jobbade på Sveriges Radio. För jag hade sagt någonting som han inte tyckte var okej om country. Så då svarade jag honom. Så hade vi en bra diskussion. Liksom.
Oj.
Han tyckte att jag hade uttryckt mig slarvigt på något sätt. Jag tror jag hade skämtat någonting. Jag kommer inte ihåg ens vad det var. Om det var peta in en pinne till i brasan. Eller om det var...
Peta in en pinne i brasan.
Ja, något eller,
Du hade sagt fel där.
Ja, så kan
okej.
Som alla andra gör också.
Ja, precis. Nej, men Mats och Anders Rådberg, de lärde mig enormt mycket om countrymusikens innersta, liksom nav, Merle Haggard och Waylon Jennings. Och sen var vi ju över och lirade där med rankarna i Oklahoma City med Tammy Wynette och The Oak Ridge Boys. Och det var ju fantastiskt.
Alltså att du kommer ihåg allting.
Ja.
Vad har du en data i huvudet?
Nej, men jag är väldigt tacksam för att jag har ett gott minne. Och som min älskade broder Torgny, han blev alltid plågsamt påminn om mitt goda minne. Det var saker som han inte ville komma ihåg. Så det var lite roligt.
Mm. När du säger älskade broder Torgny, då pratar du om Torgny Söderberg.
Torgny
så att
Söderberg.
Alla vet.
Absolut. Jag skrev Diggiloo Diggiley, som var Lena Philipssons mentor, kan man säga, i alla fall 20 år. Och brann för hennes framgångar. Skrev Kärleken är evig. Och Lena har ju hyllat Torgny väldigt mycket. Mm. Både innan och efter hans bortgång.
Och det var genom Bert Karlsson då som du träffade Torgny Söderberg.
Just det.
Och resten är historia.
Ja, kan man säga.
Ja. Men du, innan den här vita duvan dök upp 1975, så var det En stilla sång med Anna-Lena Löfgren som låg på Svensktoppen. Var det den första låten? Eller var det Aj, aj, aj med Schütz?
Alltså jag hade ju ingenting med Aj, aj, aj att göra.
Nej.
Jag bara spelade piano på den med Schütz. Men En stilla sång skrev jag. Åh! Det var en sån upplevelse när jag av en händelse genom Björn Gison Lind, den fantastiske virtuosen på olika instrument, sa en gång när han var i studion, jag har en kille som är otroligt bra på texter, skicka den här låten till honom. Och det var Ola Magnell. Och jag fick texten och jag var ju väldigt ung och texter betydde inte så mycket för mig på den tiden. Jag var väldigt så här... Det var låtar, det var hooks, det var harmer, det var intervaller, det var att allting skulle ligga rätt i munnen så att det svängde. Men när jag fick Ola Magnells text och en rad var på min vägg i form av skuggors mosaik, och det var som poesi. Och den där tyckte jag så himla mycket om. Och så den spelade vi in då, och sen gjorde Anna-Lena Löfgren den.
Mm. Häftigt.
Verkligen.
Alltså du har ju spelat med i stort sett alla, är det så?
Nej, inte alla.
Cornelis? Cornelis Vreeswijk?
Nej, tyvärr.
Fred Åkerström?
Nej, tyvärr.
Ja, det är bara dem.
Det är några snäpp äldre än jag, faktiskt. Ja. Ja. Evert Taube också.
Evert Taube också, men Sven Bertil kanske du har träffat.
Ja, jag har träffat Sven Bertil.
Men du, när man ska liksom sammanfatta alla dina låtar, man kan ju, jag skulle kunna stå här. Hur många har du skrivit egentligen? Har du koll?
Det finns ju en Stim-app som är fantastisk. Och innan jag fick Stim-appen så var jag väldigt dåligt påläst. Jag har nu Stim-appen och tittar här om dagen. Då stod det 813 låtar i mitt, så att säga, bibliotek av musik som har givits ut på ljudbärare. Då pratar vi om LP, CD och nu streaming och så vidare.
Men 813, det låter lite. Alltså. Det känns som du har gjort ännu fler. Eller är det mycket?
Nej, det tycker jag låter väldigt mycket.
Men jag tänker så här, om du lägger till då...
Tore Skogman skrev över 1000. Han var, jaha, fantastisk.
Men om du lägger till pseudonymen då, Larry Moon, han medräknade det där?
Han skrev aldrig någon musik.
Larry Moon skrev aldrig någon musik.
Han bara sjöng. Han sjöng andras låtar.
Men du har inte skrivit under någon annan pseudonym, som typ Thomas Ledin skrev Snabbköpskassörskan under något annat?
Jag har skrivit en låt.
Så där, ja.
Men den vill jag vara väldigt tyst och berätta om.
Nej, men säg vilka det är.
Nej, uff.
Du måste ju göra det. Säger man A, säger man B, Lasse.
Nej, men...
Snälla.
Nej, men det här är en sån skam.
Va?
Nej, men jag vill inte. Det här blir rubriker.
Då vill jag ännu mer. Säg inte så.
Jag förstår det. Nej, jag kan ta det private med dig. Ska vi då? Men vi låter det ligga där under cover, under cover.
Ja, det enda i mitt huvud nu då är det Eddie Medusa. Eller Ultima Thule?
Nej. Det är mycket mer oskyldigt. Alltså, det är mycket...
Så du oroar dig för någonting?
Nej, men alltså det är lite fånigt. Alltså, för att den där låten testades på Svensktoppen.
Hej, hemskt mycket hej.
Nej, den där låten testades på Svensktoppen. Den gick ju tack och lov inte upp. Men Kent Finell, han var väldigt så här förnärmad och irriterad på mig. Att jag hade skrivit den här under... pseudonym. Uh-huh. För han tyckte att låten var så där, texten var ju lite på den tiden ekivok och det namnet var ju det var, jag tyckte det var kul. Men låt det ligga där, Lotta.
Ja, tar vi det sen då.
Det gör vi. Mm.
Vad hemlighetsfull du är alltså. Jag blir ju jättenyfiken, du vet ju hur jag är. Jag måste ju veta allting.
Jag vet.
Ja. Du, 80-talet har du beskrivit som en ständig jakt på nästa hitlåt.
Så var det absolut.
Hur funkar det i praktiken?
Jag började vinna Mellon och då blev liksom den här sporren och målsnöret nästa år. Och jag skit, då tar vi det igen. Alltså det var ju Bert också som hetsade. När vi vann, eller vi, vårt team vann i Luxemburg, Torgny skrev låten, Digilo, Digilej. Brödna Rej går upp på scenen och det är klart, Sweden is the winner. Då vänder sig Bert om och skriker till Torgny mig. Nästa år tar vi det igen.
Såklart.
Ja, men så var det ju på den tiden. Det var hela tiden jakten på nya hits. Mm.
Digilo, jubileum i år. Mm. Stor turné. Bland det värsta som måste ha hänt dig, tror jag, var när en del av ditt finger försvann. Jag var ju med dig året när du turnerade. Och vad gjorde du? Fastnade du i en vedklyv eller vad var det för någonting?
Jag har trott hela tiden att mig händer ingenting. Jag har hållit på att omkomma flera gånger. Så många turnémil som jag har i mitt bagage. Det har hänt väldigt mycket. Det ska vi inte gå in på nu. Men sen var det så här att den där midsommardagen så stod jag med en hemmagjord vedklyv. Utan dödmansgrepp som alla har idag. Och jag hade väl fått in en viss teknik på att... ta de här vätrena precis vid kniven och slänga in den. Och så kom det sån här björkved med en kvist, vet du, och så den fastnade. Och jag skulle då ta den istället för att låta den ramla ner på backen. Mm. Så kom ju kniven och bara klöv mitt finger. Och det var inte så att fingertoppen gick av, för då hade man kunnat hitta den och sy fast den. Så hände det med Jesper Parnevik när han jobbade med sin båt. Han hittade sin stump, fick fast den och kunde sy fast den. Mitt var bara köttfärs. Så att det var ju ett trauma av rang det här dygnet.
Jag kommer ihåg det, och så skulle du komma och vi skulle spela och vi visste inte om du skulle komma eller inte. Vi var jätteoroliga och hela stämningen, det var så lågt från oss i gänget. Och sen till slut så kom du, men då var vi tillsagda att vi skulle inte fråga någonting om det där, för det var för jobbigt.
Det var jobbigt. Tisdag natt låg jag på operationsbordet på Södersjukhuset i säkert 3-4 timmar. De försökte rädda nerverna så att man skulle kunna på något sätt spela igen, men det gick inte. Det gick inte. Och sen då på fredagen stod jag på scenen. Jag tror det var Ovesholm i Skåne, Kristianstad. Mm. Med enorma smärtor. Och då jag gick ju på morfin och kortison och Alvedon och allt det där man kan, men jag kommer ihåg att det var otroligt smärtsamt och sen planade det ut. Sen har jag aldrig liksom gått och varit bitter över detta, utan jag säger det kunde ha klippt hela handen. Nu funkar jag ju jättebra. Jag kan spela fortfarande med en annan fingersättning. Jag kan alltså skriva låtar. Jag har aldrig försörjt mig som jazzpianist, klassisk pianist. Jag har aldrig försörjt mig som pianist. Jag har försökt mig som låtskrivare, entreprenör och talangskap. Och där har jag liksom blivit ett med min trauma. Och tänker inte så mycket på det längre. Bara att fingret blir fruktansvärt kallt på vintern. Ja. Det blir det.
Aha. Mm. Nej, men för jag kommer ihåg att du var ju orolig för om du skulle kunna spela igen. Och sen tror jag att var det Lasse Welander du pratade med och som sa att ja, man kan spela gitarr i hans fall då.
Lasse klippte ju sitt finger i en turnébuss och slängde igen bakdörren, och han hade ju sitt plektrumfinger, så han fick ju lära sig ny plektrumteknik, och det gick ju fantastiskt. Han blev ju precis lika bra som han alltid var, men han gav mig väldigt goda råd. Och älskade Lasse lämnade ju oss nu för en stund sedan. Jag var på begravningen bara för 10 dagar sedan, och det var tungt, tungt. Mm. Det är det jag menar, horisonten finns där.
I sommar så blir det äntligen också då för din del Så mycket bättre. Hur laddad är du inför det? Åka till Gotland och göra andras låtar?
Alltså med skräckblandad förtjusning kan jag säga. Först så var jag väldigt tveksam och sa väl i princip nej, och sen fick jag då ville de ha ett nytt möte med mig på produktionsbolaget. Jag åkte dit och då hade jag gjort Benjamins, där jag och Benjamin sjöng Allt ljus på mig, och sen fick jag se det, de visade mig det då, och då blev jag så himla glad, för jag tyckte det blev så fint med Benjamin, och det var ju ganska lättövertalad den eftermiddagen. Så jag sa okej, vi kör. Men lite grann på mina villkor. Och jag fick dem tillfredsställda. Så att jag åker till Gotland med gott humör och väldigt spänd förväntan. Har 2 kanonlåtar som jag ska försöka göra rättvisa. Och tog med mig min fantastiska sångerska Johanna Bejbom som ska hänga in på någon låt där. Så det blir jättekul.
Övriga måste ju... undrar hur de har betett sig. Jag menar, din låtskatt, den är ganska stor, som vi konstaterade.
Jo, det var ju det som kom upp på mötet, att det blir väldigt spännande för mig.
Men har de aldrig frågat dig förut om att vara med där?
Inte som jag är i år, nej. Mm. Jag har varit där som gästartist i Kiki. Jag har varit där och gjort Så mycket Bursvik som man gör som ett event. Och det har varit jättekul. Så jag har bott på Blååsen 2 gånger, faktiskt. Mm. Mm.
Men... det måste bli kul att se hur de gör dina låtar.
Ja, det är ju fantastiskt spännande och kul. Mm.
Och sen när det är klart då, det kommer inte sändas förrän senare i höst. Men i höst så är det också premiär då för musikalen. Nu är den äntligen klar. Den 22 september är det premiär i Malmö.
Yes.
Och det är liksom ditt och Torgny Söderbergs kärleksbarn, skulle man kunna säga.
Ja, det kan man väldigt väl kalla det, för att det var 30, 35, 33 år sedan kanske som Torgny kom på den briljanta idén att vi skulle gå till Hasse Wallman på Kinateatern och fråga om han var intresserad av att tillsammans med oss skapa en musikal. Det var väldigt turbulent kring Herreys, Carola, Rickard och Carola den Fling. Det var mycket så här, man kunde både ta verklighet och fiction här och göra ett fantastiskt manus, tyckte vi, och det tyckte Hasse med. Hasse och Bosse Parnevik var radarpar. Efter ett tag så gick de skilda vägar och det blev inte då den här tajta kombinationen som vi hade hoppats på. Rann lite mellan stolarna, åren gick, vi hade kontakt med Christer Claesson under något tillfälle och sen kom det in nya saker, och sen till slut för 7-8 år sedan så sa Torgny, nu har jag kommit på det. Vi ringer till Pling Forsman, vi ringer till Monica Forsberg. De har skrivit de mesta av texterna på våra låtar och de har också jobbat väldigt mycket med musikal. Pling har översatt säkert 13 musikaler. Mm. Och Monica jobbar med barnmusikal, så att vi ringde dem, gick igång till 1000, skrev ett briljant manus, kopplade in Hans Marklund och manusfamiljen, och nu är det full fart framåt kan man säga.
Elisa Lindström, Magnus Skogsberg, Bruno Mitsogiannis bland andra i rollerna. Kommer det bli bra?
Ja, det kommer bli så bra.
Man kommer att känna igen varenda låt, eller?
Ja, det kommer man att göra. Och sen blir det ju som i en musikal att handlingen och låtarna får ju mötas i olika, så att säga, delar och i konstellationer. Men jag tror att det kommer att bli gapskratt, det kommer att bli en klump i halsen, det kommer att bli en liten tår, det kommer att bli 15 minuter av total standing ovation med alla som sjunger med. Så tror jag det kommer att bli.
Vad härligt. Mm. Mm. 40 år sedan Carola vann med Främling också i år.
Just det. Alltså,
vad har du för typ av år, människa? Va?
Det är galet. Nej, vi ska göra riktigt tunga saker, hon och jag. Så att det är ju jättespännande.
När kommer det?
Väldigt snart.
Framtiden då? Hur tänker du? Du säger horisonten, men om vi tittar och struntar i det och bara tänker positivt. Har du gjort allt du har velat göra nu med den här musikalen?
Min stora vision och min stora drivkraft just nu efter allt det här året som har passerat då. Då tänker jag nästa år så blir det coolare, för det här året har varit hysteriskt. Jag har ju också mina egna föreställningar med mitt band, med Johanna. Jag gör väl kanske 20 jobb om året, vilket är fantastiskt kul. Och då får jag göra min musik, 100% min musik, vilket är fantastiskt.
Och berätta.
Och berätta anekdoter om de älskade artisterna som jag har jobbat med. Och det är både skratt och glädje och allting, så det är jättekul. Mm. Men nästa år vill jag verkligen sänka mitt handikapp i golf. Så det är en otrolig utmaning för mig själv. Det vill jag göra.
Jag undrar om de har någon golfbana i Rio. Det har väl du kollat, antar jag, eller?
Du, där kan vi faktiskt pausa golfen.
Det är okej.
Okay. Yes.
Men du kommer gå i karnevalståget.
Jag kommer att sitta på det här Samba, vad heter det? Samba, det heter någonting. En stor arena för 80 000 pers där hela karnevalen går igenom. Det ska bli otroligt häftigt.
Ja, jag förstår det. Lasse Holm, ett stort nöje att du kom hit.
Detsamma, stort tack.
Vi fick den här stunden tillsammans, det var ett tag sedan.
Ja, det var en riktig memory lane.
Ja, härligt.
Tack.
Tack. Stort grattis då så småningom, Lasse Holm, som alltså ska fånga dagen i Rio när det är dags för 80-årsdagen. Och vi bör nog alla hålla koll på den där horisonten, för ingen av oss vet ju. Helt plötsligt är den kanske här. Ett nytt avsnitt av podden Vem snackar med Lotta hör du om en vecka på podplay.se. Tills dess så hör du mig, Lotta Bromé, på Mix Megapol måndag till fredag efter 4.
Podplay, en del av